Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin Helgesson och arbetar som predikant här i Roseniuskyrkan och kommer vara vår mötesledare idag. För predikan står Marcus Preston som är medlem här i Roseniuskyrkan. I kyrkoåret är vi idag framme vid den helige Mikaels dag och temat för gudstjänsten är änglarna. Ja, Herre vår Gud, tack för att vi får mötas till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. Och vi ber att du ska komma och vara mitt ibland oss och att du ska hjälpa oss att vara mottagliga för vad du vill säga till oss och göra för oss och i oss och genom oss. Lyft vår blick och vidga vårt perspektiv från det vi normalt sett är så fokuserade och upptagna på. Hjälp oss att se den större verkligheten vi lever i. Och hjälp oss att få se Jesus och vad du har gjort för oss genom honom. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Så sjunger vi den första salmen. Det är nummer 369 om du vill slå upp den i lov av Herren. Gud låter sina trogna här. Den här söndagen med temat änglarna syftar bland annat till att liksom lyfta vår blick eller rikta vår uppmärksamhet mot sånt som vi kanske normalt inte tänker så mycket på. Att vi i våra liv är insatta i en större verklighet, inklusive saker som vi inte kan se med våra ögon. Det finns en andlig verklighet, en kamp mellan gott och ont och en Gud som med sina änglar agerar och verkar i världen och i våra liv. En annan osynlig aspekt av tillvaron som inte desto mindre är verklig och kännbar på många sätt och påverkar våra liv, det är den moraliska aspekten. Våra liv är insatta i ett sammanhang av det som är rätt och det som är fel. Och i evangelietexten som vi kommer läsa lite senare så talar Jesus allvarligt och strängt om den här dimensionen av våra liv. Han säger så här: om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande Gehenna. Bara den korta versen väcker många frågor, och här och nu inte tid att reda ut alla. Men poängen här är att Jesus varnar oss för att ha en avslappnad attityd till frestelse och synd. Att liksom leka mer eller tycka att det här är ofarligt, jag kan hantera det. Jesus poängterar att synden leder till döden och att vi inte i första hand ska ta honom bokstavligt, men vi ska ta in graden av allvar som Jesus talar om här. Att vi kan behöva vidta drastiska åtgärder för att vakta vårt hjärta från det som vill leda oss vilse, från frestelser som leder till synd. Och han säger att vi kan och vi bör ta steg för att avlägsna sånt som frestar oss. Men vad gör vi då när vi faktiskt redan har fallit i synd? Om vi har gjort, tänkt, sagt saker som är fel, om vi liksom har umgåtts på det här sättet med frestelse och synd i våra liv, så att vi står med skuld inför Gud, kan vi ta bort den? Kan vi avlägsna den? Inte vi själva. Men Jesus kan det, och Jesus har gjort det den dagen då han bar vår synd på korset. Så att vi kan faktiskt, tack vare Jesus, bli avlägsnade från vår skuld. Han kan ta våra synder och kasta dem i havets djup, så långt som öster är från väster, står det i en psalm i Psaltaren. Skiljer han vår synd från oss, så får vi förmånen att leva fria och med rent samvete. Den förmånen ska vi ta vara på tillsammans när vi bekänner vår synd och vårt behov av Guds förlåtelse. Så låt oss tillsammans be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Har vi hört Bibelns ord om syndens allvar, ska vi också höra Bibelns ord om att förlåtelsen är verklig och tillräcklig. Så här skriver aposteln Johannes: om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Amen. Hej, jag heter Märta och jag är en av söndagsskolledarna här i Roseniuskyrkan. I Roseniuskyrkan har vi söndagsskola för barn mellan 3 och 10 år ungefär. Och nu är det dags för alla barn som vill att få komma fram, så ska vi se om vi får någon ledtråd i skattkistan. Idag har jag och Joyce lilla gruppen och de är ungefär 3-6 år. Då går man till höger när man kommer ner och stannar vid stoppskylten. Och Gunnar har de som är mellan 7 och 10 år. Och då går man till vänster när man kommer ner för trappan. Ska vi se om det är någon som vill öppna skattkistan. Olika lappar. Vill ni hålla upp dem? Högt som man ser. Kung, Messias, Guds lam, Människosonen. Ja, vi får se. Kan jag lägga tillbaka dem så får vi se om vi ska prata om det. Nu ska vi sjunga barnens sång så vi kan stå upp, det är rörelse.
Så, då får barnen följa med söndagsskolledarna ner och vi som stannar kvar kan be. Vi kan be för barnen och söndagsskolan och sen ber vi med dagens bön inför bibelläsningarna. Ja Gud, tack för alla barn som är här i Roseniuskyrkan idag. Tack för att du älskar dem var och en. Vi ber att du ska välsigna deras tid tillsammans i söndagsskolan. Låt dem få lära känna dig Gud mer och mer för varje dag. Himlarnas Gud, du som sänder dina heliga änglar till vår hjälp mot ondskans alla makter. Ge oss glädje och uthållighet i den goda kampen. I Jesu namn. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning kommer från profeten Daniels 10:e kapitel, verserna 15-19. Medan han talade så till mig böjde jag mitt ansikte mot jorden och var stum. Och se, han som var lik en människoson rörde vid mina läppar. Då öppnade jag min mun och sa till honom som stod framför mig: Min herre, på grund av synen har jag gripits av stark ångest och har ingen kraft kvar. Och hur skulle en sån som jag, min herres tjänare, kunna tala med en sån som min herre? Jag har ingen kraft kvar i mig och kan inte andas längre. Han som såg ut som en människa rörde då vid mig igen och styrkte mig. Han sa: Var inte rädd, du högt älskade man. Frid vare med dig. Var stark. Ja, var stark. När han talade med mig kände jag mig styrkt och sa: Tala min herre, för du har styrkt mig. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Dagens evangelietext kommer från Matteus evangeliets 18 kapitel, verserna 7-10. Vi står upp, om vi har möjlighet, när vi hör evangeliet läsas. Så säger Jesus: Ve över världen som förför. Förförelsen måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna kvar och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande Gehenna. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske fars ansikte. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi sjunger nummer 414 i Lova Herren: Vår Gud är oss en väldig borg.
Thank you. Dagens brevtext som jag ska predika över är hämtad från Uppenbarelseboken kapitel 12, verserna 7 till och med 12. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamla ormen som kallas Djävul och Satan, och som förledde hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans smorde. För våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du jord och du hav. För djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. De senaste åren tror jag att det har varit svårt att missa, om man har hängt med i nyheter och så vidare, att barns skärmtid och mobilanvändande har blivit ganska omdebatterat. Hur påverkar de här sakerna barns hjärnor, deras bild av verkligheten, deras bild av sig själva, deras koncentrationsförmåga, kanske utvecklandet av övriga färdigheter i livet? Och när vi ser att det uppstår problem här, så blir den naturliga följdfrågan ofta: vems fel är det egentligen att vi har hamnat där vi har hamnat? Är det samhällets, skolans, politikernas, föräldrarnas fel, eller kanske de företag som tillverkar och säljer mobiltelefoner och appar? Den här tanken kom till mig när jag åkte tunnelbana till jobbet i veckan. Då åker man över en fin bro med fin utsikt över vattnet och skogen som börjar få höstlöv. Bara att ingen såg utsikten, därför att alla, inklusive jag själv, satt djupt försjunkna i sina mobiltelefoner. Utom två personer, som var ett barn och barnets pappa. Och då landar frågan hos oss själva, för att oavsett om vi tror oss se ett fel som vi vill, där vi vill begränsa barns användare av mobiltelefoner, hur ser det egentligen ut om alla vuxna personer runt omkring barnet själva använder dem hela tiden? Så vi måste till den här listan med syndabockar, så måste vi addera oss själva. Vi vet själva att vi kan sitta fast i osunda vanor, beteenden, kanske oreflekterat. Och hur ska vi då förklara att det ser ut så här hos oss själva? Vi vet att det finns en, vad ska vi kalla, naturvetenskaplig naturlig förklaring, alltså kemiska substanser i våra hjärnor och våra kroppar som stimulerar olika delar av oss för att få oss att vilja ha mer. Men vi kan också se på det här utifrån en andlig dimension som Bibeln talar om. Om vi tänker på situationen på tunnelbanan, så var i princip alla distraherade från en större verklighet utanför fönstret. Men det finns ett djupare problem, och det är att saker och ting kan bli distraktioner från en större verklighet. Och Bibeln talar om att det finns en parallell andlig verklighet till den värld vi ser och upplever här. Och båda förklaringarna, alltså den naturvetenskapliga eller naturliga och den andliga, kan vara lika verkliga och verksamma samtidigt. Och det här var såklart bara ett konkret exempel. Jag tror man kan hitta många liknande. Uppenbarelseboken, som är Bibelns sista bok, förutsätter helt klart en andlig verklighet som är parallell med den materiella verkligheten vi ser och upplever här på jorden. Uppenbarelseboken lyfter på en slags slöja, avslöjar saker om den andliga aspekten på tillvaron, saker och ting som vi inte kan se med våra egna ögon här, men som Bibeln menar är inte mindre verkliga. Men om vi skulle sammanfatta Uppenbarelseboken så skulle det ändå få bli en bok som handlar om kamp, om strid, men framförallt om seger. Nämligen en seger som Jesus vinner över djävulen. Eller i Bibeln, i bokens bildspråk, lammet som vinner seger över draken. Och det här är bilder som också finns med i vår text, som alltså kommer från Uppenbarelseboken 12. Den här texten hittar vi dels i mitten av den här bibelboken, rent kapitelmässigt, ungefär i mitten. Och många menar också att den utgör ett centrum också innehållsmässigt i Uppenbarelseboken. Alltså att det som står här ska ses som en absolut nyckelpunkt för hur vi läser resten av boken. Den här texten från Uppenbarelseboken 12 tvingar oss att prata om djävulen. Det går inte att undvika eftersom han är en så central karaktär i den här texten. Och det här är nog obekvämt, eller åtminstone ovant för oss. Åtminstone i den kyrkliga tradition vi befinner oss här. Så om vi väl pratar om synd så tänker vi kanske mer på det som ett problem hos oss själva som människor. En brist. Inte så mycket på en extern påverkan från en andlig makt, den onda sidan. Men Bibeln menar att de här två aspekterna samverkar för att tillsammans driva våra liv bort från Gud. Och när jag säger bort från Gud så menar jag bort från en Gud som till sitt väsen är full av godhet, rättvisa, renhet och sanning. Som också hade ett syfte med världen och oss människor som speglar av de här egenskaperna. Och därmed även bort från en hel värld. Och det här är en skarp kontrast mot världen som vi ser och upplever här. Alltså en värld där människor, men också vi själva, börjar tvivla mer och mer på att de här egenskaperna, godhet, rättvisa, renhet och sanning, faktiskt kan existera. För att vi är på olika sätt besvikna på tillvaron som vi lever i, på verkligheten som den verkar se ut. Och vad handlar då dagens text om? Den handlar om en strid om verkligheten. Vem som ska definiera verkligheten och vem som ska bestämma över den. Och det är en strid mellan två alternativa verkligheter. Guds verklighet och djävulens beskrivning av verkligheten. Och jag kommer att dela in predikan i tre delar. Del 1, striden. Del 2, segern. Och del 3, kampen. Så till del 1, striden. Vår text för oss rakt in i handlingen. Vi läser att vi hamnar i en strid i himlen. Och det här är ju en storslagen scen, en andlig kamp mellan änglar, andliga väsen. Och vår text och dess sammanhang i Uppenbarelseboken ger oss en ganska mörk bild av verkligheten. Vi möter alltså djävulen, som också ges namnet den gamla ormen, vilket för tankarna tillbaka till Bibelns början, till Edens lustgård. Och den här scenen som vi läser om i Edens lustgård, alltså att människorna åt av frukten som de inte fick äta av, har kanske fått ett ganska... Det är kanske svårt att förstå djupet av den när vi tänker på hur farligt kan det egentligen ha varit att äta en frukt. Men Bibeln beskriver hur det här var en del i en större plan som djävulen hade. Riktad i direkt motsats till Guds plan för världen. Och ska vi då hitta en syndabock? Vems fel var det att det blev som det blev där? Så ser vi att vi har en tydlig samverkan mellan mänsklig svaghet och extern påverkan från djävulen. Och från den stund som de första människorna åt av den här frukten så hände något med världen som gjorde att världen blev förvrängd. Förvrängd på så sätt att människan valde bort Gud och valde att gå en annan väg, definierad av djävulen. Upphovsmannen namnges alltså i vår text som djävulen, och han har ju blivit urtypen för en ond och manipulativ ledare som vill forma människor efter sin egen vilja. Och när han väl lyckas med detta så får han oss att tro på hans bild av världen. Han ljuger om vem Gud är, vad Gud vill med våra liv och hur vårt förhållande till Gud faktiskt ser ut. I vers 9 i vår text så kallas djävulen också för den som förleder hela världen. Vi vet ju från vår egen värld hur mänskliga manipulativa ledare kan se ut och hur samhällen och grupper av människor som befinner sig under dessa ledare kan fungera och formas efter ledarens verklighetsuppfattning. Om det här fortgår under för lång tid så tappar människor så småningom uppfattningen om vad som är sant och verkligt, alltså jämfört med den faktiska verkligheten utanför. Så en del i syndens problem är att människor utsätts för djävulens manipulation. I första Petrusbrevet står det att djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Och det här, om vi tänker oss in i det här på ett andligt plan i vår värld, så blir det en oerhört mörk bild och allomfattande bild, alltså, som påverkar hela världen och oss. Därför att det finns någon som så att säga går runt bland människor och ljuger och manipulerar. Det här kan vi hitta paralleller till, som sagt, gällande manipulativa ledare som formar människor efter sin vilja. Men det är inte bara på den här storskaliga nivån, utan även på en personlig och väldigt personlig nivå. Därför att det speglar också verkligheten för en människa som dag efter dag kämpar mot olika former av synd, beroenden eller tillkortakommanden. Och Bibeln talar om djävulen som någon som uppmuntrar vår synd och sedan dessutom anklagar oss inför oss själva och inför Gud. Inför oss själva säger han: ja, nu hamnade du där igen. Vilken dålig, misslyckad människa du är. Och inför Gud: hur skulle du som Gud någonsin kunna acceptera en människa som gör de här sakerna gång på gång? Så vi behöver dra några lärdomar av detta. Dels att se och erkänna att det finns en andlig dimension till våra liv, till verkligheten. Och se och erkänna områden av svaghet i våra egna liv. Alltså var vi kan se svaghet och utsatthet. Men så går jag in på del 2, segern. Djävulen ges alltså många namn i vår text. Han kallas för draken, ormen, djävul, satan. Och dessa ord, dessa namn och deras innebörd beskriver, kan man säga, olika aspekter av hans väsen. Men den viktigaste och för texten helt centrala beskrivningen av djävulens väsen är att han är nedkastad. Därför att texten beskriver att någonting har hänt som i grunden har fråntagit djävulen sin auktoritet över oss människor. Jesus talade själv om detta vid flera tillfällen. I Johannes 12 läser vi till exempel att Jesus säger: nu går en dom ut över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Det finns andra liknande texter. Och de här uttalandena från Jesus slog mig som ganska revolutionära. Alltså han framstår som en revolutionär på ett andligt plan. Därför att han beskriver en värld som har ett rådande system styrt av världens furste som ska omkullkastas. Det är någonting som ska brytas ner. Djävulen skulle kastas ut. Jesus kallar honom för dömd. Och när djävulen kastas ner så höjs Jesus upp. Både fysiskt på korset men också som den triumferande segraren som blir den nya ledaren för sitt folk. Och i vår text så läser vi om hur djävulen och hans änglar kastas ner på jorden. Och den dramatiska stridsscenen byts ut. I vers 10-11 så möts vi av en triumferande röst i himlen. Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans smorde. Det som deklareras här är att revolutionen har genomförts. Den manipulativa härskaren har störtats. Och dessa ord, den här förkunnelsen av segern, löper som en återkommande refräng genom hela uppenbarelseboken. Vad betyder då detta i ditt och mitt liv? Det betyder att om du kämpar mot synd och därmed även djävulen i ditt liv. Om du inte vågar eller vill närma dig Gud. Om du upplever att du faller gång på gång. Om det inte verkar finnas någon utväg så talar Guds ord om att det finns en utväg. I Hebreerbrevet läser vi att Jesus blev människa för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Djävulen beskrivs som denna världens furste som förleder människor och anklagar dem inför Gud och sig själva. Men Jesus beskrivs som en ännu större herre. Han har segrat också över allt som känns oss övermäktigt. Och han är den som vill föra dig bort från en förvrängd bild av verkligheten, en förvrängd bild av ditt liv, till en sann bild av verkligheten och ett liv tillsammans med Gud. I vår text beskrivs Jesus som den triumferande segraren som ingen annan. Han gjorde det som ingen annan kunde göra. Och hans kallelse till dig är att erkänna honom som herre också i ditt liv. Också som herre över dig i ditt liv som är dig övermäktigt. Som du helst skulle vilja gömma och glömma. Och du får gå in under hans seger. I vers 11 läser vi att djävulen övervanns genom lammets blod och genom vittnesbördets ord. Lammets blod innebär att du får ta del i Guds seger på korset. Och vittnesbördets ord. Vi har också en uppgift. Och det är att tala sant om Gud. Vi låter djävulen vara den som ljuger, förleder och förvränger verkligheten för oss människor. Vi vill inte ta del i det. Om vi går med Gud har vi en uppgift att motverka djävulens påverkan i den värld vi lever i. Så låt oss vara sanna vittnen, sträva efter sanningen och att tala sant om Gud inför varandra och inför andra människor. Slutligen, del 3, kampen. Det triumferade mittpartiet i vår text byts lite överraskande till ett något nedslående avslut i vers 12. Men ve dig du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Och egentligen är vi nu tillbaka där jag började. Den förvrängda verklighet vi lever i hänger ihop med det faktum att djävulen fortfarande på olika sätt försöker förleda oss, distrahera oss och leda oss bort från Gud. Djävulens angrepp kan fortfarande komma i våra liv, men vår text talar om för oss att hans yttersta makt har tagits ifrån honom. Texten beskriver att det finns en kvarvarande kamp även efter Jesus seger på korset, därför att djävulen har kommit ner i stor vrede. Han erkänner sig inte besegrad, även om han vet att detta är lögn. Han försöker dra med sig så många han kan. Han vet att hans tid är kort innan världen slutligt ska återställas och återskapas. Han har någon form av makt över våra liv, det kan vi känna igen. Men det finns någon som är mäktigare. Nyckelordet i vår text är att djävulens tillstånd är att han är nedkastad. Och hur ska vi då hantera livet i denna tillvaro? Det kan finnas två diken. Antingen att vi fokuserar och betonar bara Jesus seger och riskerar att förneka eller förminska utmaningar och lidande som vi trots allt upplever här och nu. Eller att vi bara fokuserar på den kvarvarande kampen och riskerar att glömma att segern faktiskt redan är vunnen. Centrum och nyckeln i denna text från Uppenbarelseboken ligger alltså i vers 10. Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans smorde. Och denna deklaration får vi också göra till vår egen när vi möter andligt motstånd i våra liv. Därför att djävulen har ingen verklig auktoritet inför Gud. Och vi får konkret påminna oss om detta och de löften Gud ger till oss i sitt ord. Särskilt i stunden när vår mänskliga svaghet känns stor. Alltså att det finns någon som har segrat för oss. Vi ber. Herre, tack för det du talar till oss genom ditt ord. Tack för det du har valt att avslöja om verkligheten sådan den faktiskt ser ut. Hjälp oss att varje dag leva i din verklighet, att se din seger på korset som en seger över ondskan, över djävulen, över allt det som vill dra oss bort från dig. Be att du ska dra oss till dig varje dag, att du ska kalla på oss och hjälpa oss att vända om till dig och följa din väg och din plan för våra liv och för världen och för verkligheten. Tack för att det finns ett hopp för en helad tillvaro. Amen.
Tack så mycket, Marcus. Vi får nu tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Nu blir det tid för lovsång och tillbedjan, men också reflektion över det vi hört i bibelläsningarna och i predikan från Guds ord. Men nu sjunger vi tillsammans och lovsångsbandet leder oss i några sånger.